Podplay.
Hej, då säger vi hej och välkommen till veckans avsnitt av Mord mot mord.
Välkomna till ännu en extraordinär vecka i podden.
I poddens historia.
Ja, underbart.
Du, det var någon,
har du haft en...
Ja, förlåt.
Nej, säg
det
först.
Det var någon som undrade, som längtade efter att du skulle göra din, alltså att din officiella, ditt officiella välkomnande
av våren. Mitt vårskrik. Jag vet, jag såg det, men... Jag, alltså det snöade ju liksom i Skåne idag där jag var.
Ja, och även i Stockholm.
Så jag vet inte om vårens första dag har varit här.
Nej, eller hur? Och jag gillade
att den du... som väntar på något.
Ja, och jag gillade att du var tydlig med det. Att du bara var så här, det är för att våren inte har kommit än.
Mm.
Ja. Nej, jag respekterar
men
det.
Men när den är här så då blir det åka av, som jag brukar säga.
Men det är bra, man kan ändå lita på att så här, det kommer när det är läge.
Jag tror att det inte dröjer så jättelänge. Det känns det.
Oh, jag längtar så mycket.
Jag med, alltså så mycket.
Till din sång, alltså våren skit i.
Jaha, jaha. Precis. Men det var det, precis. Det var väl det vi menade allihopa.
Jag är självklart.
Men jag har faktiskt fått lite försmak, ska jag säga, av våren.
För att du har varit i underbara Skåne.
Mitt underbara Skåne.
När kommer du flytta till Skåne?
Alltså vi pratar ju om det.
Ja, jag förstår det.
Så att kanske någon gång i framtiden. Vem vet?
Alltså, Oskar är ju från Skåne. Känns ändå som att Skåne är mer ditt.
Alltså, jag håller verkligen med. Alltså, verkligen. Jag har ju varit lite mer utbredd i Skåne än vad han har varit.
Ja, nej, men exakt. Han råkar ju vara född där. Vem som helst kan ju vara född i Skåne.
Jag menar
alltså, ditt själ, din själ och ditt hjärta, Skåne.
Det är mer skånskt än Oskar. Jag håller helt med.
Det är mer...
Det gör nog han också.
Ja, bra. Okej. Okay. Ja, nej, men jag tror att ni hade mått, jag tror bara att ni hade varit så glada där.
Jag tror också det. Och kanske inte eftersom jag älskar Stockholm så himla mycket. Jag vet inte, jag är kluven. Jag är ambivalent. Vi får se vad som händer i framtiden.
Du älskar så mycket.
Jag älskar och hatar mycket.
Ja, en kvinna av känslor.
Precis.
Mm,
brett spektrum.
Hur har din... Det är annandag påsk.
Det är det.
Har din påsk varit bra?
Otroligt. Hur har din varit? Du har varit i Göteborg.
Ja, exakt. Vi är på... På Dyran, en ö
utanför. Ni är i Göteborg?
Jaha. Eller vi är utanför, på en ö utanför Tjörn är vi.
Du lurades då när du sa att du hade snöat i Stockholm. Då hade du bara sett det på vädret, eller?
Det är så att min mamma är i Stockholm och har lånat vår
lägenhet. Just det, ni har bytt ut, ja. Ni har gjort ett byte.
Ja.
Just det, okej. Okay, du har fått live-rapporter.
Absolut. Jag har fått live-rapporter från en springtur runt Årstaviken i snöstorm.
Härligt.
Mm.
Du, fick du någon påskägg?
Alltså jag har fått väldigt mycket godis.
Mm.
Men vi har inte jagat ägg i år, vilket typ på ett sätt kanske är bra, för att Marcus är så jävla bra på att gömma äggen.
Ah, okay,
så jag hittar dem ju aldrig. Och det är väldigt förnedrande och jag får aldrig något godis. Så att det
bra.
Kanske var
bara
lite bra.
Bara få det direkt.
Ja, exakt. Jag har verkligen förslappats i år. har du jagat några ägg?
Nej, jag äter ju inte godis.
Jagat ägg? Det gör man kanske inte.
Nej, och jag äter ju inte godis. Jag fick ett påskägg av Oskars mamma med ett naglack i. Det är det enda jag fått.
Men jag tänkte det, du har ju ändå been known att få en och annan påskpresent.
Det är någon i vårt hushåll som tycker att vi inte ska hålla på med det.
Och det denna någon i ert hushåll respekterar och förstår jag.
Men jag fick faktiskt, min mamma fick ett påskägg. Jag önskat att tyg till att sy upp kuddar till vår soffa. Så det fick jag i påskpresent av min mamma.
Så du har fått ett nagellack i ett påskägg och en påskpresent?
Ja, det men inte av, min livspartner.
Nej, men vet du vad, jag tycker att han, jag håller tyvärr med Oskar där.
Mm.
Men,
kan ju ni fira påsk nästa år.
Det ska
så kan jag och Oskar, nej, så kan jag och Marcus leta ägg ihop. För jag är fan skitbra på att leta.
Är du bra på att leta men gillar inte att gömma?
Ja.
Ja, men då är ni verkligen ett så bra team.
Men jag tänker att din sida att inte gilla att leta hänger ihop med att du inte heller gillar att gissa.
Det är verkligen
sant. Du hatar att känna dig dum.
Ja.
Liksom, alltså sådär att när man känner sig dum när man letar.
Alltså vet du vad, Anna? Jag tror att alltså, du har aldrig sagt en sannare analys om mig. För jag tror att det är exakt det det är.
Ja.
Och vet du vad? Vet du hur dum man känner sig när ens man har gömt ens påskägg i kaffekokan och sen satt på kaffekokan så att den brygger kaffe för att man verkligen inte ska hitta det. Alltså då känner man sig så dum.
Men det var ju riktigt sly.
Du vet, det är sånt han gör, förstår du?
Ett plastägg eller hur lyckades han med det?
Nej, då hade han gjort ett, det var typ en sån chokladkanin. Så att den gick ju inte ens att äta sen, för den var ju genombryggd av kaffe. Den var liksom som en masterchef-dessert när jag fick den.
Gott ändå.
Ja, visst vet du. Kolla. Allt med den här påsken är du öppen för. Vi får helt enkelt fira påsk nästa år.
Vi byter. Ja.
Men vi kan vara allihopa tillsammans, tänker jag.
Jaha, du tyckte så. Nej, jag är hellre med Marcus, för du var med Oscar.
Men vem får ditt Skåne?
Det får nog jag och Marcus.
Fan, okej.
Okay. Det är ju mitt.
Ja. Okej, okay, men då ska jag och Oscar vara i vårt Bohuslän.
Ja, det är helt rätt. Ja, nej, har du sett, lyssnat, hört något?
Nej.
Läst något?
Alltså jag har verkligen inte det. Jag har läst mycket böcker, men inget liksom true crime, tror jag.
Fan vad mysigt. Jag har inte läst någonting. Alltså jag har varit helt i nuet.
Wow, Anna. Jag är så stolt över dig. Hur var det där i nuet?
Det var härligt.
Ja. En dag ska jag dit. Nej, men det känns inte som att jag har kollat på någonting eller så. Det känns ju som att det är det första som försvinner när man liksom uppenbarligen då är och hälsar på folk, som ju ni också har varit.
Ja, alltså det känns ju otrevligt att
lägga sig på sitt rum och kolla på
serier.
Mm. Men ibland
tyvärr.
Men ibland man sugen, och jag gjorde det också en stund.
Men jag tycker det är helt rätt. När man är gravid får man fan göra vad man vill.
Tack.
Absolut. Det ska du ha.
Tack snälla. Även äta påskäggen utan att leta efter dem. Slippa känna
sig. Absolut. Absolut.
Nej, så jag har väl ingenting att tipsa om, helt enkelt. Nej,
ja, men vi kan ju säga att Knutby som vi har pratat om, den är ju ute nu. Den har gått ut i en vecka när det här kommer, i och för sig.
Ja, då är alla avsnitt ute.
Ja, underbart.
Ja, jag vill ändå, jag ser fram emot att höra vad folk tycker.
Ja, jag med. Vi startar en tråd i gruppen. Eller vi gör inte det, men någon gör det.
Ja, någon gör det. Det läser ni, hörni. Men så länge så gör vi den här podden, tänker jag.
Absolut.
Refunder är en tjänst som gör att du får pengar tillbaka när du handlar på nätet. Det känns som att folk typ sitter hemma och handlar saker på nätet ganska mycket just nu, eller?
Alltså det är verkligen hemmashoppatider. Och som mord mot mord-lyssnare så kan du gå in på refunder.se/mordmotmord och bli medlem där och göra ett köp inom 2 veckor, så får du dubbel återbäring på ditt köp. Alltså du får dubbla mängden pengar tillbaka.
Exakt. Så att med Refunder i allmänhet får du pengar tillbaka när du handlar saker på nätet. Om du går in där på refunder.se/mordmotmord, dubbelt så mycket pengar tillbaka.
Det är helt otroligt. Och för att hitta de bästa dealsen så kan du ladda ner Refunder-knappen, så hjälper den dig att hitta det du söker efter.
Så refunder.se/mordmotmord, bli medlem där, få pengar tillbaka när du handlar på nätet. Hej! Okej, jag ljög. Jag har ju läst en bok som är relevant för det här. För den här podden som vi gör.
Ja, berätta.
Och det är att jag läst den här Mark Bowden, den journalisten. Hans samling The Case of the Vanishing Blonde and Other True Crime Stories.
Ah.
Och två av de historierna har vi ju... alltså två av dem visste jag att jag hade läst. För att den ena, de två har ju
vi gjort
varsin. Jag har gjort den här The Case of the Vanishing Blonde, som handlar om mordet på Inna Budnitska. Och du har gjort The Body in Room 348. Och sen så var det också, och jag tror inte, för du gjorde ju mordet på Sherry Rasmussen.
Just det.
Men jag minns inte om du hade en artikel av honom som...
Det tror jag inte att jag
hade.
Nej,
eller hur? Men den är i alla fall också med. Så den hoppade jag också över, vilket gjorde då att jag hade 3 stycken historier kvar av sex.
Ja. Men härligt.
Det var ändå, det var härligt att läsa true crime i den formen i en bok. Det kändes bra. Och de härligt. Två sakerna, eller de två fallen som vi då har använt hans artiklar till, har ju två saker gemensamt. De är väl båda Vanity Fair publicerade, tror jag. Och sen är det framförallt då att den underbara privatdetektiven Ken Brennan är med båda två. Och det finns en tredje historia i den här boken som också har med Ken Brennan att göra.
Okej. Okay. Gud vad han är lika fascinerad av honom som vi är.
ja, verkligen så. Det var typ också att han bara, I just sat down, me and Ken, we have kept in touch and I sat down with him for lunch and he told me about this case. Typ så. Och det tänkte jag berätta om idag. Eftersom vi alla har en relation till Ken Brennan.
Yeah.
Och det är då mordet på Yuhomi Bond. Och Yuhomi Olli Bond föddes, precis som jag, den 3 mars.
Han föddes. Ni är stjärnsystrar.
Heter det? När man delar en födelsedag?
Ja, jag vet inte om det kanske måste vara samma år i och för sig. Att man liksom, men ni är stjärnsystrar.
Okej, bra. Det är inte samma år. Han föddes 21 år innan mig.
Mm-hmm.
1967. Och det var då hans mamma som bestämde att han skulle heta just Yuhomi, vilket i den här artikeln beskrivs som så här, som en typ en koppling till Muhammad Ali, vilket jag inte riktigt förstår kopplingen. Jag vet inte om det bara var att det påminner henne om det, men hur som helst. Han växer upp i Jackson, Tennessee, som är en liten stad med ungefär 65 000 invånare, där de flesta tillhör lägre medelklass och ungefär hälften är svarta och hälften är vita. Det ser ganska mycket ut som så här sinnebilden av en så amerikansk mindre stad. Alltså du vet, det är så här villaområden med enplansvillor och så ligger det såna här, så här strip malls ut med bilvägar. Mm. Alltså det är verkligen så här. När man föreställer sig en amerikansk stad, så ser det ut typ.
Yeah.
Och han inleder sin karriär i flottan och där jobbar han upp sig till kapten över åren. Och han är liksom under sitt vuxna liv så blir han inkallad ett par gånger och i Irak och Afghanistan och sådär. Men på hemmaplan, alltså han blir inkallad men han har ett jobb liksom även på hemmaplan. Så det är inte det att han är aktiv i militären hela tiden liksom. Utan han blir polis. Så att han tillbringar liksom hela sitt liv i uniform, men lite olika uniformer.
Jag fattar.
Yuhomi jobbar i ett par olika distrikt innan han blir Bradfords allra första svarta chief of police. Men när huvuddelen av den här historien utspelar sig så är det 2008 och han är 41 år gammal och jobbar på narkotikaroten på Haywood County.
Mm-hmm.
Och Yuhomi är gift med en kvinna som heter Angela och tillsammans har de 3 barn.
Hur stavas hans namn?
Han stavas, alltså det stavas jättespeciellt och det verkar inte det är inte ett namn som typ verkar finnas.
Nej, okay.
Det stavas Euhomie.
Okej.
Okay. Och det är ju liksom ett väldigt ovanligt namn. Det finns liksom inga. Det kommer typ inga träffar på det utöver den här historien. Liksom.
Nej, okej.
Okay. Men som sagt, Angela...
3 barn.
3 barn, 1 dotter, 2 söner. De har liksom ett så här fint och bra liv tillsammans. De har en fin bil och fina bilar och så här bra hus och sådär. Men de jobbar också jättehårt. Han jobbar då heltid på polisen och sen så äger hon en skönhetssalong. Och där hon också liksom, jobbar hela dagarna. Och tillsammans så äger de också baren Spankies.
Vilket vad är det?
Är
en bar?
En bar.
Gud, jag vet inte.
De äger en bar som heter Spankies.
Ja.
Helt enkelt.
Varför heter den så? Det låter lite snusigt.
Jag vet, men ja. För det låter lite grann som att det är... Alltså, det låter liksom både som en vägkrog och en strippkrog.
Det kanske är det. Det kanske är precis det.
Nej, alltså det verkar inte vara en strippklubb i alla fall.
Nej.
Men det ligger i, du vet så här, det är en sån enplans liksom lokal i typ i en sån strippmall. Jag kan skicka en bild till dig sen.
Gärna.
Ja, och där jobbar då Angela natt. Så att hon jobbar ju typ hela dagarna på sin skönhetssalong och sen så typ går hon dit och jobbar på kvällarna.
Okay.
Och han som typ så här ja, men då, han har jobbat med olika saker där, men har liksom lite så ansvar för säkerheten och typ anställt alla vakter och sådär. Han brukar komma dit då efter sina skift liksom är avslutade. Så de jobbar mer eller mindre konstant, båda två. Och bara den här baren Spankies har blivit lite av ett sånt ställe, du vet så här, det är ett sista stopp på kvällen.
Ja, såna har man ju haft.
Det har man ju haft. De har öppet i 3, så att det är så här, det är ett sånt ställe som får en rush efter midnatt när de andra ställena stänger.
Mm.
Och de har lite av ett så här tufft rykte, kan man säga. Det är liksom bråk.
Alltså tufft.
Det är inte ovanligt med bråk, så kan man säga. Ja, nej, det är inte fräckt. Det är inte,
nej
utan
det är mer rough.
Exakt, precis. Mm. Och på Spankies är Angelas främsta position i köket. Och Yomis roll är typ hälften ordningsvakt när han är där då. Hälften ordningsvakt och hälften lite så värd, liksom.
Mm.
Och han är så här en stor, imponerande man. Han är för detta bodybuilder. Han är välkänd i det här området. Mm-hmm. Där man liksom antingen kallar honom för Ollie eller för Chief.
Eller för Spanky.
Eller för Spanky.
Jag kommer kalla honom för det.
Det är så svårt att liksom få respekt som vakt när alla kallar den för Spanky. Men Chief däremot.
Ja, det är respekt.
Det är starkt. Hans familj kallar honom för Homie. Men det verkar inte de andra göra.
Nej.
Och det finns liksom en hel del så här problem i den här stan. Bland annat så finns flera gängbildningar. Men han är liksom bra på att prata med alla från alla håll och kanter och typ nå människor från liksom alla delar av samhället. Folk tycker om honom. Och han har flera släktingar och vänner som har så här tidigare domar mot sig och typ hjälper ganska ofta dem med anställning då på Sparkies typ. Så, mm-hmm. att, så här, han då både jobbar för polisen och ändå liksom känner och tycker om människor som då polisen gripit, gör honom, alltså att han kan väga de två liksom världarna mellan varandra, gör ju honom till en väldigt så här bra polis liksom. Och också att han är liksom omtyckt, men samtidigt så misstänker både han och typ hans familjemedlemmar att det här gör att han har vid flertal tillfällen sökt jobb inom Jacksons poliskår och han har haft jättelätt att få jobb överallt annars, men han har aldrig liksom kommit vidare i en rekryteringsprocess i just sin egen hemstad.
Okay.
Och det tror de typ har att göra med då att han liksom så här har kontakt med människor som inte har ett clean record, om man säger så.
Jag fattar. Han är lite dirty cop, tycker de kanske.
Ja, eller typ att de bara inte vill att han, alltså det finns ju också typ jättemycket så här, han är svart och det är typ en till stor del vit poliskår, alltså du vet massa olika saker också liksom. Men och det är ju en misstanke som de har då liksom, att det är därför han inte har fått de här jobben. Men sen är då hans andra roll på Spankies mer som en värd liksom, och det älskar han, för han är en riktig entertainer. Han är väldigt så här, snygg och charmig. Mm-hmm. En gång så vann han America's Sexiest Man. Ops. I ett Ricky Lake-avsnitt.
Åh, saknar!
Alltså, finaste.
Jag tyckte förstås bättre om Jenny Jones. Ska jag inte sticka under stol med.
Inte jag. Inte alls.
Det var så jäkla, det var så risigt i Jenny Jones. Det var ju så mycket smutsigare typ än...
Ja, det är kul att Ricky Lake ändå var lite classy.
Verkligen.
Marcus var ju kär i Ricky Lake. Han är det typ fortfarande lite grann.
Va? Gud, intressant. Men vänta, okej. Kommer du ihåg Rachel Ray som liksom kom 100%. Långt senare?
Ja, gud ja.
Hon lagade så stört äcklig mat.
Den. Men det är verkligen den sämsta versionen. Italian American på det sämsta jävla sättet. Och det var ju hon som fick skit sen när, för att man misstänkte att Jay-Z hade varit otrogen mot Beyoncé med en kvinna som väl hette Rachel Roy. Och så började alla attackera Rachel Ray.
Alltså det hade fan varit det sjukaste.
Saknar den tiden. Jag saknar Lemonade-tiden i populärkulturen.
Alltså, ja.
Gud. Ja, nej, men han har då vunnit det här i ett Ricky Lake-avsnitt i alla fall. Och han gillar framförallt att liksom charma kvinnor. Han sprider komplimanger runt sig till höger och vänster och har definitivt vad du ibland brukar kalla för ett wandering eye.
Okej. Okay. Mm.
Och det är liksom ingen hemlighet att Yuhomie liksom inte sällan är så otrogen mot Angela. Och det skapar så stora problem i deras relation, såklart. Mm. Hon säger senare typ att så här, alltså det liksom går rykten om att de ska skilja sig, men att hon aldrig har tänkt på det, utan att hon bara, han försörjde sin familj typ, men man vet väl inte. Det är svårt att veta efter att någon har gått bort vad som liksom, hur det var innan de försvann helt enkelt liksom. Men det är så här, alla vet om att han typ har affärer och flörtar med andra, och i vissa fall så gör han det, du vet, mer som en sån conversation starter typ. Men han är det passar honom att vara värd helt enkelt. Mm. Och det är då natten till den 7 december 2008. En bit in på småtimmarna och fullt drag på Spankies. Angela yeah. står i köket, men hon ser sin man komma in genom dörren när det börjar närma sig stängning. Och han har då avslutat sitt pass på Haywood County Sheriff's Department och då som vanligt åkt till baren efter jobbet. Snart så liksom startar ett slagsmål, ett bråk då inne på Spankies, och det här är liksom inget ovanligt, det händer ganska ofta tydligen. Och Yuhomie hoppar typ, han står bakom bardisken, och när det här liksom inträffar så hoppar han över bardisken för att så här bryta upp det, och snart har han typ den ena så här som bråkar typ under, alltså under armen liksom, och börjar så här putta honom mot dörren när han typ får en flaska i huvudet.
Oh, nej.
Men det är, jag vet inte, det är, som det beskrivs så är det liksom han bara typ kör på typ, att han bara så här, everybody remain calm, får ut liksom bråket ut då på parkeringsplatsen utanför, och vissa gäster typ följer med medan andra så här backar inåt i lokalen. Och det går bara en liten stund, och sen hörs det skott då utifrån parkeringen.
Oh, nej.
Och kaos liksom så här utbryter inne på Spankies.
Förlåt, vilken tid var det här?
Alltså det är liksom, de stänger tre och det beskrivs som att det börjar närma sig stängning.
Alltså så det är sent.
Ja, liksom. Exakt, det är sent. Folk är packade och det är stökigt liksom.
Gud, alltså fan vad läskigt det var på en sån stökig bar. Oh. Och sen så har man pistolskott. Alltså jag kan typ inte, ja, jag kan tänka mig mycket läskiga saker, men den ligger högt.
Nej, men jag vet, verkligen. Och det liksom är så här, att folk har vapen där är typ inte heller jätteovanligt. Utan det förekommer, men det är liksom inte att det är något vanligt att det är så här, brukar vara skottlossning till höger och vänster. Så där liksom. Men skott hörs utifrån, och Angelas första reaktion är att liksom så här springa mot kassan typ, och liksom säkra upp att den att ingen plockar på sig den så där. Och sen så hör hon någon skrika, "Chief's been shot." Och sen så ser hon en av vakterna, han heter Eric Cobb. Han håller typ en pistol och står typ på ett bord och skriker, "Where's the motherfucker at?"
Okej. Okay.
Och ute på parkeringen så ligger Yuhomie då blödande, medan en av gästerna, Lawanda Williams, som är sjuksköterska, försöker stoppa blödningen. Och när Angela kommer ut och hittar sin man på marken säger Lawanda till henne, "Baby, I've done all I can do. Only God can pull him through from here."
Nå.
Och sen körs han då till akuten, och han har träffats på väldigt nära håll med en 9 mm kula i övre delen av bröstet. Och kulan har liksom färdats neråt i kroppen och fastnat i en liksom tarmven. Så en ven liksom ganska långt ner i magen typ. Och det har resulterat i så svåra inre blödningar att det inte går att rädda honom, utan han avlider ganska kort efter att han har kommit till akuten. Och samtidigt då så börjar folk så här förhöra, eller samtidigt börjar polisen förhöra folk på platsen. Det finns ett gäng vittnen, det är ganska många som har varit där, men jag tänker också så liksom kaotisk scen. Att det liksom är, du vet, folk är fulla och det är stökigt, och sen har det här liksom kaoset hänt liksom. Men snart står det klart att det finns två huvudmisstänkta som liksom flera olika personer har pekat ut då. Och det är Michael Robinson och Steve Thomas. Och båda två är liksom kända hos polisen sedan innan. Och de har kopplingar till de här gängbildningarna som jag nämnde tidigare och sådär. Men vad folk har sett skiljer sig en hel del. Man tror, alltså, de är de två som pekas ut som bråkstakarna och typ skyttarna Det är liksom de två namnen som kommer upp. Charlie Reeves, som är en av Yuhomis släktingar och som jobbar på Spankis, han är en av vakterna. Han säger att det var Michael Robinson som var skytten och att Yuhomi också berättade, alltså innan han tappade medvetandet, sa det till honom.
Okay.
Han har stått så nära att han har ett kulhål i sin jacka.
Uh-huh.
En annan vakt som heter Arthur Hunt, han har sett Michael Robinson bråka med Bond och har försökt gå emellan dem. Och han och typ någon annan har dragit tag i Michael Robinson och dragit honom bakåt. Och sen har han uppfattat det som att tre skott har skjutits från en plats bakom Robinson. Mm-hmm. Men att inget av dem har träffat Yuhomi, utan att det är det fjärde som har gjort det, och det har inte han sett vart det har liksom kommit ifrån. Men däremot så har han sett både Michael Robinson och Steve Thomas båda två springa från platsen efter det här. Sen finns det en kvinna som heter Natalie Allen, och hon har suttit i sin bil på parkeringen när det här bråket liksom kommit ut från baren. Och hon ser då Steve Thomas gå till sin bil, öppna motorhuven och ta fram ett vapen därifrån innan han liksom återvänder till bråket. Och sen så går de här skotten av. Och hon ser inte vem som skjuter. För hon liksom tappar. Det är sån tumult liksom. Men hon ser också då Steve Thomas springa iväg från platsen efter att Yuhomi har så här fallit till marken. Så efter några timmar efter Yuhomis död så grips Michael Robinson och åtalas för mordet. Och snart så griper man också Steve Thomas. Och han åtalas för aggravated assault och som an accessory to murder. Men när vittnena förhör sig, du vet, en sån preliminary hearing, så börjar fallet snabbt krackelera.
Okay.
För när de pressas av försvarsadvokaterna så visar det sig att deras historier, det liksom går inte ihop. Det är så här, de ifrågasätts på saker och du vet, det håller inte längre och de drar tillbaka saker. Vissa vittnesmål har också andra problem. Natalie Allen, som var den här kvinnan då som sågs Thomas hämta pistolen, det visar sig att hon är ihop med Michael Robinson.
Okej.
Okay. Så att då, det liksom misskrediterar ju henne och hennes vittnesmål väldigt mycket, att man tänker att det handlar om att hon bara vill peka finger på någon annan än honom. Charlie Reeves, han tar tillbaka sitt statement om att Yuhomi själv pekat ut Michael Robinson som gärningsman. Och parallellt med det här, att man liksom plockar isär vittnesmål efter vittnesmål, så presenteras nya vittnen som säger emot det som åklagarens vittnen berättar. Du vet att de är kanske så här, men jag var med Michael Robinson inne på baren, vi gömde oss under skottlossningen. Alltså sådär liksom. Så allting fallerar rakt av liksom i den här rättssalen då. Och det är ju nästan bara vittnesmål som det här bygger på. Man har hittat liksom hylsor och sådär ute från en 9 mm pistol. Och det var också det, man hittade ju också en kula från en 9 mm i då Yuhomi, det var det som dödade honom. Och man har också då hittat en pistol hemma hos Thomas när man har gjort en husrannsakan. Men den är 40 kalibrig. Så det liksom stämmer inte överens. Så till slut så faller hela åtalet samman och båda de potentiella gärningsmännen går helt fria. Polisen Chris Chestnut, han är ung och oerfaren när han får ansvaret för fallet, och det verkar som att det är ganska mycket så här dumpas på honom. Han har gått liksom bredvid en huvudansvarig polis, men den huvudansvariga polisen lämnar alltså rättssalen innan domaren ens liksom avkunnat det här att det inte kommer, att bevisen inte håller för rättegång, och låter liksom den här Chris Chestnut själv då hantera familjens sorg och liksom besvikelse och sådär. Och sen så får han bara det här fallet i knät liksom. Och han lyckas inte ta det vidare. Det blir super kallt.
Mm-hmm.
Och Yuhomis familj tycker att Jackson-polisen verkar liksom ointresserad av att utreda det här fallet, trots att det då är en polis som dödats, vilket ju är en sån klassisk,
ja,
liksom, det här kommer vi lägga alla resurser vi kan på. Och de misstänker då att det beror på just Yuhomis kontakter med personer som de inte gillar och typ Spankys rowdy rykte. Alltså att det liksom är en bar där polisen vet om att vissa liksom shady characters har varit.
Yeah.
Och det här uppfattas som liksom, det blir ju nästan som ett meddelande till stadens svarta befolkning. De uppfattar det som så här: om ni inte ens tänker utreda mordet på en svart man när han är polis, vad kan vi då förvänta oss?
Mm.
Så att det liksom blir ju en extremt uppgiven och liksom frustrerande situation för dem, helt enkelt. Och jättesorgligt, utöver då att deras liksom anhöriga uppenbarligen har...
Nej, men verkligen. Dött.
Mm. Och Angela tar ut Yuhumis livsförsäkring och säljer av deras liksom, eller sina och deras affärsverksamheter, tar med sig barnen och lämnar Jackson. Jag tror att de flyttar till Florida, om jag inte minns fel. Och det blir då Yuhumis moster Deborah Perry och en av hans systrar Gwen Sanders som kommer liksom bli väldigt, väldigt så här, drivande i en så fortsatt liksom, att hitta en lösning på det här fallet. Och du vet, de så här, samlar ihop till en belöning till den som kommer med tips som leder till gripande. Typ att, jag tror att de får ihop $10,000 och sen adderar Angela ytterligare $5,000. De så här, annonserar, alltså de gör alla sådana klassiska grejer. Liksom. Och Deborah Perry visade sig är lite av en true crime-fanatiker.
Jaså?
Och en dag, så där 8 år efter mordet på hennes systerson, så sitter hon och kollar på ett true crime-program där hon stiftar bekantskap med ingen mindre än Ken Brennan.
Ooh.
Så det handlar om något annat fall som han liksom har hjälpt till och löst. Han kör väl in, du vet ju hur han ser ut, han kör väl in på sin motorcykel och sladdar in och löser fallet.
Fan, så hon, underbart.
Ja, nej men verkligen. Och så hon bestämmer sig för att ta kontakt med honom. Och han får ju väldigt många frågningar, som du säkert förstår. Men han bestämmer sig faktiskt för att tacka ja till det här efter att han har läst in sig på fallet. Och mycket,
han hade handling... väl någon sån liksom, jag tar bara fall som jag tror att jag kan lösa eller någonting sånt.
Ja, eller typ att det måste liksom intressera honom typ. Mm. Många sa han också liksom att det är så här, it has to pique my interest. Men ja, det handlar om att han känner att han måste kunna bidra.
Alltså att det måste han vill inte, ja.
Ja, exakt. Han vill inte ödsla sin tid på när det ändå inte kommer.
Nej, men inte bara ödsla sin egna tid. Jag tänkte att det också handlar om att inte så här, skapa falska, alltså du vet att så här, det måste finnas någonting som,
just det, att dra i typ för familjens skull. Ja, för att han är nog inte så billig heller.
Nej.
Men han är väldigt bra. Får vi lov att
säga. Han är väldigt bra, väldigt cool.
Och han säger typ i det här fallet, så är han så här, han bara, jag kan inte fatta att liksom, den här polisen sköts ihjäl för 8 år sedan och polisen har inte hittat gärningsmannen. Att det är liksom typ där någonstans som han tycker att det är så här, det är så jävla konstigt att det borde gå. Mm. Och sen finns det ju massa vittnen också. Liksom. Så han tackar ja. Han ska ta på sig fallet. Och vi känner ju Ken. Han är all about the cold hard facts. Han tar då kontakt med Chris Chestnut, den här polisen. Han har stigit i graderna genom åren, men han har aldrig liksom slutat tänka på det här mordet på Yuhumi. Och han är glad att Ken är där, om än lite starstruck. Och tillsammans så går de liksom igenom, det känns ju som att det är så ofta där Ken börjar, att han liksom kollar på allting på ett sätt som utan att förutsäga någonting, utan bara vara så här, ta en ny, med nya fräscha ögon, så börjar de då kolla på allt material som finns. Och de går också så här, de besöker brottsplatsen om och om igen, och man har då konstaterat att ett 9 mm skott träffat Yuhumi och att ytterligare ett skott träffat vid dörren till Spankis, och man har också hittat hylsor från 2 9 mm kulor. På bilderna från brottsplatsen kan man också se hylsor från flera 40-kalibriga vapen. Men det har inte ansetts viktigt. Utan man har ansett att det här är någonting, alltså att ibland så skjuter gästerna på Spankis i rakt upp i luften.
Okay.
Och man har kommit fram till att det är från en sån gång. Och ja.
Okay.
Ja. Och jag antar att det har också att göra med då att han, alltså att han har dött av en 9 mm. Så att de har fotograferats, men verkar liksom inte ha, du vet, man har inte sparat på dem eller så där som bevis.
Nej.
Och det stör Ken Brennan. Han tycker inte om det. Han fortsätter att jobba igenom brottsplatsen. Du vet, de så här, är uppe på taken och kollar typ, vart kan man ha skjutit ifrån? Hur kan det ha varit? De använder sådana laserstrålar, du vet, för att se olika projektiler och massa sådana saker. Men det stör också Ken att den här kvinnan Natalie Allen, du vet hon som såg, såg Steve Thomas hämta sitt vapen, att hon har avfärdats rakt av bara då inom citattecken för att hon är Michael Robinsons flickvän. Mm. För han säger att så här, om man hittar på en sån historia, alltså bara hittar på den, då hittar man inte på med den typen av detalj som är att han liksom öppnar motorhuven och plockar ut sitt vapen. Utan att så här, då är man så här, han gick till sin bil och hämtade sitt vapen. Så han är så här, jag tror att hon talar sanning.
Mm-hmm.
Och Kens teori...
Fast brukar man inte säga att när folk ljuger så är de alltid mycket mer detaljrika än när de talar sanning?
Jo, men det här får du ta upp med Ken Brennan i er podcast.
Ja, det ska jag göra.
Men jag tror att det är typ så här att han tänker att det är så specifikt att hon... Ja, jag vet inte. Men han tycker i alla fall att det är konstigt. Och han...
Jag tycker det är konstigt att han säger så. Men jag tar det direkt med honom.
Ja, bra. Gör det. Jag såg att han finns på LinkedIn så du kanske kan skriva till honom där. Jag vill typ inte.
Jag kanske gör det.
Så härligt. Han börjar forma en teori. Han tror att det har varit två skyttar.
Mm-hmm.
En skytt som har stått vid dörren till baren där en runda då liksom tagit och en som har stått på andra sidan parkeringen. Och han frågar Chris Chestnut om det verkligen om han verkligen är säker på att det var en 9 mm kula som de hittade i dörren. Och han får svaret att säga ja, nej men det var det. Och Kenny så här, har vi kvar den? Kan vi dubbelkolla? Chris hämtar ut den ur bevismaterialet. De dubbelkollar och Ken har rätt. Det är ingen 9 mm kula. Utan skottet har kommit från ett 40 kalibrigt vapen. Så alltså har personen som liksom har stått ute på parkeringen skjutit med ett sånt skott och personen vid dörren måste ha använt den 9 mm som har dödat Yomi. Ken Brennan intervjuar vittnen under 1,5 års tid. Han går igenom brottsplatsen med de flesta av dem. Alltså de flesta av dem följer med liksom till Spankis. Det är inte Spankis längre. Det ligger ett cateringföretag där nu. Och han så här frågar dem om igen, typ om deras historier. Och när de säger saker som han menar att de inte kan ha sett eller du vet att det inte stämmer överens, så säger han så här, jag tror inte att det stämmer på grund av det här och det här och det här. Så att de liksom verkligen pratar igenom dem. Vilket låter som ett... svårt sätt att intervjua ett vittne. Men,
alltså verkligen.
Men Ken Brennan, han är ju inte polis.
Han löser det.
Som vill. Och bland annat så pratar han då med den här Charlie Reeves som då sa att Yomi sagt att Michael Robinson skjutit honom. Och som har stått så nära att en kula har gått igenom hans rock. Han har sagt hela tiden att han har stått precis bredvid you och me hela tiden. Men Ken har en känsla av att det liksom inte stämmer överens med övriga saker han har sett. Utan han tror att han snarare har stått vid dörren till Spankis. Och att det, liksom, det är ju där han tror att en av skyttarna, säger man så?
Ja.
Tack.
Jag tror det.
Jag blir så osäker nu. Att han har stått där. Så han tror att han kanske snarare har varit liksom närmare dörren än vad han varit precis bredvid Yomi. Och han inser att det nog stämmer. Liksom. Alltså Charlie Reeves, han går med på den här förklaringen. Och han säger då att när jag stod där, alltså det fanns bara en person som stod där och det var Eric Cobb som var den här andra vakten. Han som ville find the motherfucker precis efter skotten. Och av ett annat vittne så får de höra det här sitt starka citatet: if fucking Cobb had a gun he was shooting it. Så att vi har att göra med en trigger happy guy. Ken Brennan börjar då misstänka att den här Eric Cobb kan vara en av skyttarna. Cobb själv säger att han inte haft en pistol förrän efter Yomi skjutits. Och han säger att hans fru kommer den till Spankis. Ken ber honom ringa sin fru och komma ner och liksom möta upp dem. Och så fort hon svänger in på parkeringsplatsen typ rusar han fram till henne och frågar så här: kom du med en pistol till din man på mordnatten? Hon bara, nej, det gjorde jag inte. ändå bra förhörsteknik.
Alltså riktigt sly.
Verkligen. Och Eric Kabe är liksom så här, men sagt han har jobbat, han är on probation, så han får inte ha ett vapen, vilket nog också är varför han liksom är extra känslig med det här.
Ah, okay.
Det här att det faktum att han har haft det. Och han är liksom en så här, ja men en long time family friend of the Bond family typ.
Mm-hmm.
Så den 19 juli 2016 är Ken Brennan redo att berätta för familjen Bond vad han anser har hänt i det här fallet. Han menar att när bråket hamnade ute på parkeringen så har Steve Thomas hämtat sin 40-kalibriga pistol från under sin motorhuv och börjat skjuta. Han har då alltså stått ute på parkeringen och skjutit liksom mot Spankis och mot liksom den folksamlingen som finns där. Ja. Från andra hållet har då Eric Cobb avlossat sin 9mm pistol.
Mm-hmm.
Yohomi Bond har försökt att gå emellan och han har också försökt få tag på Erics pistol.
Jaså?
Men istället så har den gått av och den har då träffat Yohomi i bröstet.
Okej. Okay.
Och det förklarar då att för han blev ju skjuten på väldigt nära håll liksom.
Ja.
Och det tror man att det är för att det liksom har pågått en sån lite rustle om det typ. Men Ken Brennan tror att...
struggle.
Ja, exakt. Fast Ken Brennan tror att Eric Cobb inte har fattat att det är han som har skjutit och dödat sin vän förrän senare. Att det har varit så kaotiskt liksom. Så att han eller Yohomi har bara försökt gå emellan och lugna ner alla. Och har, då har liksom han försökt ta, alltså du vet att det liksom har varit ett sånt tumultartat situation att Eric inte ens har insett då att han har dödat sin vän. Att det är han som har skjutit honom förrän senare. Så att det här är då liksom en freak accident helt plötsligt liksom.
Shit.
Eric jobbade på klubben och det man tror är att han då försökte skydda Spankis och försökte skydda Yohomi från Steve Thomas som var den första som drog pistol. Liksom.
Ja.
Men i den processen så dödade han istället Yohomi.
Men gud vad hemskt.
Det är verkligen så jävla sorgligt. Alltså det är så jävla sorgligt. Och han har då liksom...
Men han visste inte om det då när Ken Brennan kommer på det här.
Det man tror att han liksom förstått sen, liksom. Ja, exakt. Mm. Att han har gått runt och burit på det här och det visar sig också när Ken Brennan liksom lägger ut sin teori så visar det sig att flera familjemedlemmar och typ vänner till Yohomi har typ hört de här ryktena. Okay. Alltså de har hört det ryktas om att Eric kan ha varit inblandad men de har liksom inte velat tro på det. För att han är en kompis till dem. Det är liksom för skevt och för konstigt typ.
Mm.
När åklagaren får liksom höra om det här, hans Kens teori, så säger han så här, jo men det här är väl en bra teori liksom. Och då säger Ken Brennan så här: "Hey, listen. I understand where the district attorney is coming from, but this ain't no theory. This is exactly what happened."
Kaxigt.
Han är verkligen. Det säger också han den här polisen som han jobbar med, Chris Chestnut, att han bara he was cocky, typ. Men om man har någonting att komma med, då är det okej med mig. Och Ken Brennan, han verkar verkligen vara extremt jävla cocky. Men det var roligt. Solve the crimes. Eric har aldrig erkänt det här. Och eftersom det då rör sig om en olycka så har preskriberingstiden passerat. Så därför kommer aldrig någon att dömas eller ens åtalas för vad som då visat sig vara väl dråp egentligen. Liksom. Och tills Eric erkänner eller tills det visar sig att det är någon annan och någon annan erkänner eller sådär så kommer då det här fallet att räknas som olöst och finns liksom kvar bland Jackson-polisens alla fall. Och jag då, ja, eller hur? Så att den liksom, Chris Chestnut har inte fått bli av med den här liksom mappen som har följt honom genom hans karriär från hans unga dagar till nu när han har jobbat sig upp in the ranks. Och jag har då framför allt läst Mark Bowdens Who Killed Yohomi Bond i den här boken The Case of the Vanishing Blonde and Other True Crime Stories. Men den publicerades först av Air Mail. Jag tänker att jag länkar till båda. Jag har aldrig hört talas om Airmail innan, men så är det lite härligt ut. Jag tänker att de kanske har några andra goa artiklar som man vill förkovra sig. Sen har jag läst en nyhetsartikel på WMC5 med rubriken Former Memphis Police Officer Killed in Shooting, och så en dödsruna för Yomi Ollie Bond, publicerad på findagrave.com.
Okej, spännande.
Det var det.
Han gör oss inte besvikna.
Nej. Nej, jag vet. Alltså, hur kan typ ingen ha gett honom en egen
en show?
Fast han tar jävligt lång tid på sig. Alltså.
Jo, men han är ju noggrann, vet du.
Ja, ja, nej, men exakt, men jag menar mer utifrån en liksom ett TV-programsperspektiv. Så kan det ställa till med utmaningar när han ska vara så här, nej men jag behöver ju 3 år. Fast det är värt det.
Det är värt det. Det är värt det. Då är det med jag då, som kör. Då börjar jag. Det här är ett tips som jag har fått på Instagrams. Rebecca Sahau föddes...
Ja, okej. Okay. Det är dags att göra det.
Ja. Föddes den 15 mars 1979 i en stad som heter Phalam i Myanmar. Alltså dåtidens, vad heter det? Burma. Hon hade 6 syskon. Och hennes familj beskrevs i en dokumentär jag tittade på för royalties i deras stad, och de flydde från Burma när Rebecca var tonåring, och efter det så bodde familjen ett kort tag i Nepal och sedan i Tyskland i 10 år innan hela familjen flyttade till USA när Rebecca var typ 21 år gammal. Hela familjen med syskon och föräldrar och allting bosatte sig i St. Joseph i Missouri, och hon var väldigt nära med sin familj och de hade så här, ja, bra kontakt och du vet, de hördes flera gånger i veckan och sånt där. Och när hon landade i USA så ville hon liksom göra det bra för sig, man ska säga. Hon ville ha en karriär och hon arbetade som någon slags optiker. Och då år 2002 gifte hon sig med en kille som heter Neil, som var sjuksköterskestudent. Och de är gifta då i, ja, fram till 2011. Men 2008 kliver en patient in hos Rebecca som ska undersöka sina ögon helt enkelt. Han behöver glasögon. Han heter Jonah Shacknai. Och Jonah är 22 år äldre än Rebecca och han är en riktig hotshot. Han var, eller är, grundare och vd för ett medicinbolag som heter Medicis alltså det här är mitt svåraste ord, Pharmaceuticals, som var ett eller som är ett bolag, och det är ett medicinbolag kan man väl säga, fast det är liksom mer kosmetiska eller man ska säga. Det är värderat till alltså miljarder dollar och det är känt för sina innovativa produkter, och det beskrevs i samma dokumentär som The Coca-Cola of Medical Products. Och
det är omöjligt att veta vad det betyder på något sätt. Och samtidigt jag
tror
inte alls.
Jag tror att det är en jätte, tänker jag.
Just det, just det, just det. Väldigt, väldigt framgångsrikt.
Ja. Yeah.
Yeah.
De har bland annat tagit fram något botox-liknande medel som blev väldigt poppis. Och det ser ut som att Jonah har använt det både 1 och 2 gånger. Och han då är god för alltså miljoner, miljoner, miljoner dollar. Så Rebecca lämnar då stackars Neil, sjuksköterskestudent, och blir ihop med den här miljonären då. Jonah Shacknai har varit gift 2 gånger innan han träffar Rebecca, och han har 3 barn. 2 barn med sin första fru Kimberly James, som är typ tonårsbarn liksom, tonåringar när han träffar Rebecca. Och jag vet inte om det, om de är söner eller döttrar. Det talas inte så mycket om dem. Och sen har han en son med sin andra fru Dina Romano som heter Max Shacknai. Och han är då typ 4 eller något sånt när Rebecca och Jonah blir ihop. Rebecca och John blir då ett par. Hon är då fortfarande gift med Neil, men hon flyttade till Arizona för att bo med Jonah. Och Max, som bor hos honom på heltid, tror jag, eller kanske inte på heltid, men hon liksom, ja, hon säger upp sig i alla fall för sitt jobb för att hon ska kunna typ vara liksom med Max mer. Typ,
okay. Ja, köra typ nästan honom direkt eller?
Ja, snabbt går det.
Okej, okay, ja.
Och Jonah och Rebecca har då mycket som så här förenar dem när de träffas. De typ gillar att vara ute mycket, de är båda så sportiga, de gillar clean living och clean food. Man skulle kanske kunna kalla dem för hälsoentusiaster.
Vet du vad, eller så var det bara så att en av dem gjorde det. Men du vet att de var där i början i sånt stadie när man så här ska låtsas som att man typ gillar att träna.
Ja, går ut på hike.
Ja, verkligen. Och sen så måste man hålla uppe det ett tag.
Ja, men båda två. Alltså han är ju 50 plus när han träffar henne. Men han är då som sagt liksom fixad kan man säga. Och hon är typ, alltså du vet, hon ser så här jättevältränad ut. Hon har liksom, på alla bilder har hon väldigt piffigt smink, mycket ögonskugga och så här.
Mm.
Och på många bilder, de har på sig idrottskläder, höll jag på att säga. Träningskläder på många bilder. Skit så här. Jag skulle kalla dem för hälsoentusiaster båda två. Jag tror att de är sådana människor, du vet, som så här. Typisk, nu bodde de i Arizona, men ligger det i Kalifornien?
Nej, det är Arizona är ju Arizona.
Ja. Men det i alla fall känns...
jag fattar.
Jo, ja, det är sånt varm plats där man hajkar och sånt, tänker jag.
Det tror jag verkligen att du har rätt i.
Ja. Yeah. Det är inte så många som är så förtjusta i deras relation. Bland annat då Rebeccas familj. Han har ju då, alltså de är ju inte gifta. Men hon flyttar ju då in där. Du vet, och säger upp sig sånt där. Han är ju också, har ju varit gift inte bara en gång utan två gånger innan han träffar henne. Han har ju också då tre barn.
Och hur mycket äldre så vet han är?
22 år äldre. Så det är ganska mycket ändå. Och hon är typ
och hon är gift.
2008. Och hon är gift och 2008 är hon då 29. Mm. Alltså du vet så här, han är 51.
Nej, ja. Jag fattar.
Det känns inte toppen, tycker hennes familj då. Något som inte heller gillar det här är då dels hans tonårsbarn från första äktenskapet. Och Max mamma då, Dina, tycker inte heller om det här.
Men de var separerade innan han träffade Rebecca.
Som jag förstår det, så var de det.
Yes.
Och det beskrivs också, jag tror att det var hans relation med Dina, att den typ var väldigt så här toxic. Att den var både, du vet, verbally och physically abusive. Och att, ja, det verkar inte liksom varit super nice.
Nej.
Helt enkelt, kort gott. Men det här stoppar då inte Rebecca och Jonah, utan de bor då tillsammans i Arizona till vardags, eller man ska säga, med Max. Och han bor nog 50-50 tror jag. Men med Max, som är då den här lilla sonen. Men de tillbringar också mycket tid i Coronado i Kalifornien. Där har Jonah ett mansion som heter Spreckles Mansion, som är känt i Coronado. För Spreckles Mansion, där bodde typ någon sån stor socker mogul typ på 1800-talet.
Oh, wow.
Även Dina då, Max mamma, har sommarhus i Coronado. Jag hade aldrig hört talas om den staden innan, har du det?
Nej. Spreckles Mansion. Hette han så? Jag känner att jag vill kolla på huset.
Den är väldigt tjusig. Ja, den är väldigt, väldigt tjusig. Det är stort alltså.
Ja, jävlar. Yes.
Okej. Så den här sorgliga berättelsen börjar den 11 juli 2011. Jonah och Rebecca har alltså varit ett par i typ 2,5 år ungefär. Jonah åker iväg på morgonen för att träna på sitt gym som ligger en bit bort från Spreckles Mansion. Och kvar i huset är Rebecca, Max och Rebeccas mycket yngre lilla syster Xena, som är på besök från Missouri. Rebecca är i sitt och Jonas sovrum, eller möjligtvis badrummet som är angränsande till sovrummet. Och Xena är typ i sitt sovrum. Och det är lite oklart exakt hur de befinner sig. Och Max leker på ovanvåningen med sin sparkcykel. Och då händer något som bara inte får hända. För att då både Xena och Rebecca hör världens crash. Och i ett larmsamtal till 911 rapporterar Xena att Max på något vis har ramlat ner från ovanvåningen. Han hittas då på golvet nedanför liksom trappen. och han andas inte. Och varken Rebecca eller Sina har sett vad som har hänt. Och samtidigt som Sina ringer till larmcentralen ringer Rebecca till Jonah då för att berätta vad som har hänt.
Mm.
Så han kastar sig in i bilen såklart och liksom åker hem i panik. Och när han kommer hem, alltså det verkar som att det går fort. För att jag tror att han kommer, eller så som jag förstår så kommer han hem innan ambulansen vill komma.
Mm.
Max ligger då helt livlös på golvet. Och han har fått typ sin scooter på, alltså ligger över typ benen, du vet så. Så Max körs akut in till sjukhuset såklart, och väl där konstateras det då att han har fått allvarliga skador på hans ryggrad och i ansiktet, alltså typ, ja. Och skadorna på ryggraden påverkar Max förmåga att andas och hans hjärtrytm. Och han hamnar efter ett tag i koma, och utsikterna för att han ska klara sig är liksom inte särskilt ljusa.
Nej.
Så skitsorgligt. Och så Jonah och Max mamma då, Dina, vakar såklart vid hans sida hela tiden. Och Dina, alltså fy fan, den känslan att åka till sjukhuset och så har man liksom inte varit med och sådär. Men ja, de sitter där och vakar och Rebecca är inte med på sjukhuset. Hon ser till att hennes syster får åka tillbaka mycket tidigare till Missouri. Ja, för liksom, det är inte läge att hon är... Ja, hon får åka hem. Och samtidigt som Rebecca lämnar henne på flygplatsen hämtar hon upp Jonas bror Adam som har kommit för att vara då stöd åt brorsan. Och hon hämtar också upp Nina som är Dinas tvillingssyster. Och Adam Shacknai är då... Jag tror att han är lillebror till Jonah. Och han är liksom inte alls så som sin bror. Utan han verkar vara liksom mycket mer enkel person, eller man ska säga. Inte så flärdig som Jonah. Han jobbar typ som boxeringsbåtskapten. Och ja, han verkar vara helt vanlig helt enkelt.
Ja.
Så att efter de har hämtat dem på flygplatsen så lämnar de av Nina någonstans och sen så åker Adam och Rebecca och äter middag tillsammans med Jonah innan de sen åker vidare hem till Spreckles Mansion där Adam installerar sig i gästhuset. Jonah stannar kvar på sjukhuset och för att fortsätta vaka vid Max sida och senare under natten drar han sig också undan under en kort period till Ronald McDonald hus för att få vila lite.
Mm.
Klockan 06.45 ungefär, den 13 juli, alltså på morgonen är vi nu, alltså knappt 2 dygn efter att Max har varit med om den här tragiska olyckan, så kommer ännu ett samtal från Spreckles Mansion till larmcentralen. Den här gången är det Adam Shacknai som ringer. Och i samtalet säger han, I got a girl, hung herself. Och när den här kvinnan då, alltså det blir lite så konstigt samtal för han typ beskriver adressen som så här, it's where you picked up the kid yesterday, fast det var ju då så 2 dagar sedan och han liksom är otydlig kan man säga. Och hon frågar typ så här, lever hon? Och då typ är det som att han bara, hey, are you alive? Typ, du vet, skriker så här. Och sen så han bara, nej, okej, hon verkar inte leva. Sen säger han att så då hon skickar ut ambulans och du vet allt sånt. Och efter att han har ringt larmcentralen så smsar han sin bror och säger att det här har hänt.
Okej.
Han skär ner Rebecca när han hittat henne från där han hittar henne häng. Och i larmcentralet så hör man då också hur han försöker typ alltså göra HLR, alltså hjärt-lungräddning på henne och sådär. Och till slut så kommer då ambulans till Spreckles Mansion. Och då har Adam som sagt skurit ner Rebecca som han hittade hängande från balkongen ut från Rebecca och Jonas sovrum. När hon hittas, alltså när ambulanspersonalen kommer så ligger hon då i trädgården. Hon har bakbundna armar. Alltså bakom hennes rygg. Och bundna ben. Och runt hennes huvud är en långärmad t-shirt knuten. Och ärmarna på t-shirten är instoppade i hennes mun. Hon är naken när hon hittas. Och på benen finns det spår av tejp. När ambulanspersonalen kommer dit så försöker de också liksom se om de kan få liv i henne. Men hon förklaras liksom död snabbt. För att rigor mortis, heter det va, har börjat inträffa. Liksom. Hon har varit död för länge. Det liksom finns ingen chans att rädda henne.
Så hon är bakbunden och har benen bundna och har en tröja runt halsen med ärmarna i munnen?
Mm.
Okej.
Okay. Allt är så sjukt konstigt.
Ja.
Hon hittas då så, naken på det där sättet. Och hon har då hängt sig, enligt Adam, för han är ju den enda som har sett henne hänga så, från en balkong i Jonah och Rebeccas sovrum. Hon har alltså bundit fast snaran i sängen och sen kastat sig då ut från balkongen. På dörren till det sovrum som hon hängt sig i, eller alltså till deras sovrum, så är det skrivet på dörren med en pensel med svart färg. Står det: "She saved him, can you save her?"
Ursäkta?
Mm. Och sängen då, alltså hon är ju en nätt kvinna, men hon har då ändå bundit fast sig i sängen och kastat sig ut. Sängen har typ alltså flyttat så här en decimeter.
Okay.
Alltså vet, den har knappt rubbats från sin plats. Så allt är ju liksom väldigt konstigt. För det här sättet hon är knutet på är inte heller så att hon, du vet, typ har tagit ett så här morgonrockskärp och, du vet, gjort typ en rosett. Utan det är liksom bundet ordentligt med båttampar. Och flera varv runt både anklar och armar. Och knoparna beskrivs som någon typ av nautisk knop.
Okej.
Okay. Vissa säger då också för sig att det är det mest naturliga sättet man skulle binda sig själv. Om man bara liksom fick vara så här, knyta ihop dina händer, så skulle många människor göra det på det här sättet.
Okej.
Okay. Ja. Sen har hon ju då förbundna ögon och den här t-shirten instoppad i munnen. Och så är den här konstiga texten på dörren. Allting är
extremt konstigt.
Ja. Men polisen, alltså det finns inga spår från att någon annan har varit där. Det finns inga DNA från någon annan, det finns inga fotspår, det finns inga fingeravtryck, det finns ingenting. Och polisen utreder hennes död från början som att det är ett självmord.
Okay.
Och den 2 september, alltså knappt 2 månader efter, kommer också polisen gå ut med att Rebeccas död var ett självmord.
Okej.
Okay. Mm. Och några dagar efter att Rebecca har hittats död, och en sak som också är så hemskt tycker jag, att det, efter att de har hittat henne och polisen har kommit dit och så här, så det är ingen som täcker över hennes kropp eller gör någonting. Så att det finns, du vet, det är helikoptrar som börjar cirkulera. Alltså, han är liksom en kändis. Och det här har skett i Spreckles Mansion, så blir det ju liksom, ja,
nyheter,
det
är väldigt, av det.
Ja, det blir världens jävla grej. Och extra mycket att Max då 2 dagar tidigare har varit med om den här olyckan. Och 3 dagar efter att Rebecca har hittats död så förklaras också Max död. Han klarar sig inte. Max död... Nej men alltså det är så hemskt allting. Hans död förklaras som en olycka, och det finns massa olika teorier kring det här. Hur han ska ha ramlat. Du vet, vissa säger att han typ... Ja, det finns massa olika teorier. En traumaläkare som behandlade Max tidigt när han kom in tyckte däremot inte att hans skador överensstämde med ett fall, utan han var av meningen att Max hade blivit kvävd innan han ramlade.
Oj.
Dina då, okay, Max mamma, anlitade en privatdetektiv för att utreda fallet, och det finns då alltså en uppsjö av teorier om vad som kan ha hänt. En del i en teori är då att Sina, alltså Rebeccas lilla syster, hade något med dödsfallet att göra, men och att det var därför liksom hon fick åka hem så tidigt, och typ att Rebecca, du vet, täcker upp för henne.
Det är rimligt att hon skickade hem sin syster när det hänt världens hemskaste jävla olycka.
Alltså,
det behöver ju liksom inte vara tveksamt, såklart. Men gud, konstigt. Okej, okay, så att det är liksom...
Det mesta pekar ändå på att det är en olycka.
Ja, jag fattar.
Så det är liksom män då typ... Ja.
Yeah.
Det är ändå konstigt typ. Så det är 2 märkliga dödsfall i ett och samma hus på mindre än en vecka. Så alla är ju liksom bara så här, fan det är konstigt att det här sägs vara ett självmord. För när Rebecca hittades så var liksom rummet stökigt. Bland annat så låg det då penslar och färg på golvet som var, en var använd till att skriva det här på dörren. Mm. Och den andra var inte använd tror jag. Men liksom, ja. De hittade också två knivar i rummet. Och på ena kniven så tror man att det var liksom blodspår på handtaget. Men det testades aldrig.
Vad fan?
Av någon konstig anledning. På balkongen hittades också Rebeccas fotavtryck, men man hittade också ett skoavtryck från en herrsko. Mm. Enligt polisen så kom det avtrycket från den polis som var på plats först. Okay. Och då är det ju en kontaminerad, ja, plats.
Nej, men verkligen.
Så det är konstigt.
Ja.
Polisen hittade också en bok i hennes rum som heter Buckland's Complete Book of Witchcraft. Mm. Och i den finns det en ritual som beskriver en naken kvinna binder bak sina händer med ett rött rep på ett liknande sätt som Rebecca hade sina knutit sina händer, och det var också knutet med ett rött rep då. Så polisen är, du vet, så här, hon kanske är intresserad av det okulta, eller hon är intresserad av typ bondage sex, alltså du vet, allting är liksom bara, alltså det är så konstigt att man inte bara, det här är fett weird, hon har inte tagit, alltså ja.
Yeah. Men, visst, det, men ibland när man, det känns ju som att ibland när riktigt rika människor och typ inflytelserika människor är inblandade, så vill man ju inte utreda det på ett rimligt sätt heller liksom.
Exakt så.
Backar undan från.
Och det är det som alla säger. Ja. Att så här, money talks verkligen.
Oh, fy fan.
Ja. En granne berättar. Nej men jag vet, det är så hemskt. En granne berättar efter, alltså de hör väl sig för lite sådär. Eller det, jag tror att det här är för sig en granne som kontaktar polisen. Han berättar att han kvällen innan då Rebecca hittades död har hört hög musik från huset och också skrik. Det var nog förresten en kvinnlig granne. Mm. Grannen har hört skrik och hög musik från huset. Och hon beskriver skriken som ah, ah, och sen help, help. Jättekonstigt.
Också, ring polisen.
Alltså, jag verkligen, ring polisen. Och Rebecca hade huvudskador när hon hittades. Och det är ju konstigt, för hon har ju hängt sig. Men rättsläkare då och poliser menade då att hon kunde ha slagit i huvudet från när hon föll från balkongen. För de menade då typ att hon kastade sig huvudstupa ut från balkongen och slog i huvudet då.
Det här låter ju helt...
Alltså det är så konstigt allting.
Otroligt liksom.
Polisen förklarar också det faktum att hon var bunden, vilket känns ju som... Ja,
nej, varför skulle man? Eller liksom.
De förklarar det med att vissa människor gör så när de ska hänga sig för att de vill förhindra att de ska kunna ändra sig.
Ja, nu är jag inte polis och ingen expert på det här. Men,
nästan.
Vad fan?
Jag vet, det är så jävla konstigt. Polisen gör också reenactments där de låter en kvinna knyta sig då, eller binda sig på det sättet som Rebecca har gjort. Och det fungerar, men det är liksom sjukt omständigt. Alltså det går, men du vet, då måste hon så här göra värsta knopen framför sina händer. Sen knyta det där runt huvudet och fötterna och allting. Och sen, vet, alltså det är så, det går, men alltså, it's not very likely.
Nej, men också bara det här, typ, jag tycker att det räcker med så här, klä av sig naken. Alltså bara det.
Nej, alltså
är ju konstigt.
Bara
liksom.
Det är så konstigt.
Och
polisen, eller vissa då, jag vet inte om det är polisen eller om det är typ media eller du vet vad som helst, menar då att det faktum att hon då var naken och hade bundit sig på det här sättet var för att hon typ skämdes så mycket och ville göra, du vet, det är så förnedrande för sig själv för att hon hade varit delaktig i Max död på något vis.
Okej.
Okay. Så konstigt.
Allt låter som sån jävla bullshit bara.
Alltså sån bullshit.
Ja. Okej.
Okay. Dina, alltså Max mamma, blir då först lite misstänkt av polisen. För polisen ska ha överhört när Rebecca sa till sin syster, och även Rebeccas familj vittnade om att efter Max olycka så har Rebecca varit väldigt orolig för Dinas reaktion.
Ja, det kan man
hon ska flera upp, alltså det kan man ju verkligen förstå.
Och främst.
Så hon ska ha sagt liksom flera gånger till flera av sina familjemedlemmar, typ såhär, Dina's going to kill me.
Det känns ju mer som bara någon, eller såhär,
vet något du vad man säger.
Och också typ så här, för jag hade ansvar för hennes barn när det liksom trillade ner för en trapp och nu ligger i koma. Alltså det är ingen konstig grej att säga liksom.
Nej, verkligen inte.
Okay.
Men det var också ett vittne som kom fram och berättade att han har sett en kvinna komma till huset kvällen innan Rebecca hittades död. Och kvinnan han beskriver passade in på Dinas utseende.
Eller hennes tvillingssyster Nina.
Eller hennes tvillingssyster. Det tas inte vidare på något vis. Det är ju heller inte särskilt långsökt att polisen blir intresserad av Adam då, alltså Jonas bror. För eftersom han var den enda andra människan som var i huset med Rebecca när hon då ska ha hängt sig liksom. Mm. Och det var ju även han som då hittade henne och skar ner henne och sen ringde polisen. Så han är ju den enda som egentligen har sett hur det var från första början. För polisen kommer ju till en plats, en brottsplats där hon är liksom nedplockad och så vet allting.
Det också. Eller vet du vad, jag tycker inte att det är konstigt att han egentligen att han har försökt få ner henne, för det är den reaktionen, den reaktionen förstår jag. Men däremot
det, tror jag det ska man väl göra, antar jag.
Ja, nej men alltså det tycker jag känns helt rimligt, men just den här reaktionen var typ så här, "Hey, are you alive?"
Ja, nej, och att han inte vet vad hon heter. Alltså du vet, det är ett långt eller han vet väl vad hon heter, men i hela larmcentralen samtalet så säger han inte hennes namn en enda gång. Ja, väldigt
konstigt.
Han går med på att göra ett lögndetektortest som han varken klarar eller failar. Så det blir liksom ett inconclusive test. Och sen så händer det liksom inte så mycket mer med det. Man hittar också typ så här, man gör, du vet, jag tror man undersöker hans telefon och sånt, och han har alltså sökt på, eller han har tittat på bondageporr kvällen innan hon dog.
Vilket ju verkligen kan det betyder absolut
det
ingenting.
Det betyder någonting. Nej, nej, absolut inte. Men han har gjort det i sin mobiltelefon. Men som sagt, det betyder verkligen ingenting. Det händer då ingenting med det händer ingenting med det här ofullständiga testet. Polisen liksom släpper det. Det är ett självmord, konstaterar man. Men Rebeccas familj då vägrar acceptera att det är självmord. De tycker att allting är för konstigt runt det. De tror ju också heller inte att hon aldrig skulle begå självmord. Det vet man ju såklart inte, det kan man ju aldrig veta. Men de tycker att det är för mycket konstiga omständigheter omkring det.
Ja.
Det är också, du vet, så här sms som har skickats under kvällen i Rebeccas telefon. Det finns ett borttaget voicemail som man inte vet vad det är. Du vet, det finns lite sådana konstiga saker. Så de bara, det är för mycket märkligt. Så de låter, alltså de låter en annan rättsläkare. Jag tror att de liksom, vad heter, exhumed. Alltså de plockar upp
efter begravningen liksom.
Kropp efter begravningen. Och låter en annan rättsläkare undersöka kroppen igen. Den här rättsläkaren då anser att hennes skador mer liknar någon som blivit strypt än skadorna från någon som har hängt sig själv. Då verkar det också som att den här rättsläkaren indikerar då att hon har blivit utsatt för något sexuellt övergrepp innan hon dör. Det bekräftas. Det, jag vet inte om det helt och hållet har bekräftats. Jo, jag ska också säga att på brottsplatsen så hittade man blodfläckar. Som, alltså inte stora, men liksom små blodfläckar. Hon hade också lite blod på sitt ben. Det förklarar polisen som att hon har mens. Vilket också gör det liksom konstigt att hon alltså har mens, har ingen tampong eller binda. Nej. Eller någonting. Nej. Och menskopp eller du vet, någonting. Och klär av sig sprittsprångande naken. Och det är väldigt konstigt att tänka.
Ja, absolut.
Men så då... Rebeccas familj och deras advokat menar då att det är Adam Shacknai som är skyldig för mordet på Rebecca. För att han då på kvällen har våldtagit henne och bundit henne så här och misshandlat henne och sen då mördat henne och sen liksom gjort brottsplatsen på det här sättet. Och det är ju inte så många som tror på att Rebeccas död var ett självmord. Och det skrivs liksom mycket mycket om hennes död i olika tidningar. Alltså, det är liksom så juicy allting. Hon är så snygg, han är rik, de bor i ett jättestort hus, den här sonen har dött. Alltså, det finns så mycket
liksom, att dra på.
Och bygga på.
Yep.
Okej, så polisen menar att det var självmord, hennes familj menar att det inte var det. Alla de här konstiga omständigheterna, familjen är helt säker på att Adam är skyldig. Fram till 2018 kämpar Rebeccas familj för att bevisa att det inte kan ha varit självmord. Till slut stämmer de, familjen Sahau, stämmer Adam Shekhnai och det blir en civil rättegång mot honom. I rättegången, han säger ju att han är oskyldig såklart. I rättegången döms Adam, alltså då juryn är 9-3 för att Adam är liable, alltså han är, vad betyder, alltså ansvarig. Han är ansvarig snarare än skyldig för Rebeccas död. Och det verkar då räcka att juryn inte är helt enig i en civilrättegång. Det verkar, jag vet inte om det är liksom inte lika tung bevisbörda eller du vet så. Men det räcker till att han då döms som ansvarig för hennes död. Så han döms då, jag vet inte vad det blir liksom, exakta straffet blir. Det framgår inte om han ska få fängelse. Han döms däremot att betala $5 million i skadestånd till familjen Sahau.
Jag får för mig att det är det enda man döms till.
Det är säkert så, för att jag har inte hittat någonting om något fängelsestraff.
Nej, jag tror att civilrätt, då är det bara stämning. Alltså det är bara pengar, det är ingenting som kan dömas till.
Nej.
Som jag
till brott. I alla fall. Nej, precis, för det är en criminal. Men det, du har nog rätt i det, för det är så jag tänker att det är också.
Så var det ju med OJ, är väl ändå typ kanske den mest kända sån. Att han dömdes ju till så jävla mycket pengar att betala till dem där liksom. Men ju inte exakt. Till fängelse i den liksom the criminal court.
Och Rebeccas familj då hoppas att det här kan typ ändå leda till att polisen, du vet, öppnar upp igen och sådär. Men han förnekar ju då såklart att han har något med det här att göra. Och Jonah står bakom sin bror hela tiden. Han liksom, ja. Och sen då, om jag förstått det hela rätt, så gör Rebeccas familj en settlement. Där han då betalar dem $600,000. Och sen är fallet helt och hållet dismissed. Och allting är så jävla konstigt. Och det finns ju så mycket teorier liksom om vad som har hänt. Alltså du vet att... Men många pekar ju på då att Jonah, Adam... Alltså du vet, ingen tror ju att det är ett självmord.
Nej, men är teorin att liksom att typ att Adam ska ha gjort, alltså att Adams motiv är då
som en hämnd.
Just det.
För att han verkar också ha haft en väldigt liksom nära relation till sin brors son och när han ska då ha gjort det så för att hämnas sin bror liksom, sin brors son.
Det är en konstig jävla hämnd med. Alltså just det är så alla de här jävla sakerna. Konstigt. Alla de här sakerna runt omkring, att det inte bara är en sån, du vet, liksom fit of rage.
Nej, alltså att han liksom ska ha gjort så jävla konstigt. Ja. Och det känns också så konstigt allting med typ så här, om han ska försöka få det se ut som ett självmord, varför gjorde han det då? Varför band han henne sådär? Och skrev det där konstiga på dörren. Och,
så att det ser alltså, mindre det ju... ut som ett självmord, liksom.
Exakt, det är ju så jävla konstigt.
Det är så jävla konstigt.
Va? Och så jävla sorgligt.
Det är så sorgligt för hennes familj.
Ja, men det är så sorgligt. Det är så hemskt.
Och det är så sorgligt för den pojken. Och, ja.
Men det var i alla fall Rebecca Sahaus dödsfall, får man väl säga. Mm. Väldigt fan. Hemskt fall.
Ja.
Alltså. Och jag har kollat på massa YouTube. Och då har jag sett Women Die... Nej.
Ursäkta.
Woman Dies Mysteriously in Historic California Mansion. Det är 2020 på ABC. Det är part 1 and 2. Part 3 hittade jag tyvärr inte. Och det finns kanske en part 4 och sånt också. Sen såg jag Brothers, Boyfriends... Alltså jag är så trött. Boyfriend's brother found responsible for woman's death, också på ABC. Sen såg jag en typ sammanfattning på något som heter True Crime.
Hur går det?
Inte så bra.
Men hjärtat, heter... du klarar det. Okej, du klarar det inte.
Mystery Avalanche är alltså typ som en podd, alltså en YouTuber heter det. Som heter What Happened to Rebecca Sahau? The Mysterious Deaths at Spreckles Mansion. Sen har jag såklart läst
Verkar ju så spänd på vad du har läst.
Wikipedia.
Just det.
Massa olika artiklar, typ Daily Mail, lite sådana blandade godsaker. Och sen har jag lyssnat på en podd som heter Moms and Murders, som avsnittet heter Rebecca Sahau. Och den tänker jag att vi kommer döpa om Mord mot mord till Moms and Murder.
Fast sån där, morsor och mord.
Så bra ju.
Men gud vad bra, då har vi, då vet vi vad vi ska göra sen. Liksom.
Så blir det med det.
Det blir jättebra. Mm. Det där är ju ett sånt där fall som, alltså jag vet inte om det är ett, om det är casefile eller något som har gjort det. Det är någon sån, eller om det, men den sitter ju i en.
Den sitter i en som tusan verkligen.
För att, vad fan?
Vad hände?
Och det borde liksom gå att lösa. Mm. Det är just i det.
Men nej, jag alltså, vet. Man blir fan galen.
Ken Brennan, where you at?
Verkligen.
In med honom.
Bra. Det var allt för den här veckan.
Ja, det var det. Tack för att ni har lyssnat och tack snälla du Anna för att du har pratat med mig.
Tack själv Karin, det var underbart.
Det gjorde vi bra.
Har ni ätit middag?
Nej, vi ska göra det nu.
Vad ska ni äta?
Jag tänkte göra någon slags räksallad. Jag är väl inne på
Gud vad gott. Räkor! När man är i Göteborg då blir det lite räkfrossa.
Anna, jag kommer döda dig.
Det är så kul att det är det värsta du vet när folk härmar göteborgska.
Jag vet, och då brukar jag ändå vara mer okej men när du gör det än när alla andra gör det.
Jag vet, jag uppskattar det. Men Oskar blir galen när jag pratar skånska också. Jag tycker att jag är så bra på att härma dialekter. Alla men andra du, tycker jag är så dålig.
Du brukar vara bättre på göteborgska, men det här var nog en av dina sämsta
försök. Det var lite sämre, jag hörde det själv.
Ja, men jag tror att du gjorde det mer som en grej. Ja. Att det var mer som att du imiterade folk som imiterar göteborgska.
Typ så.
Bra.
Jättlävar.
Nej. Vad fan. Hej då.
Hej då.
Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.